P1 Dokumentär. Miniserie.
Myndigheter, skolpersonal, elever och föräldrar. Alla verkar överens om att det blir fler så kallade hemmasittare. Isak är en aktiv kille, vältränad och framgångsrik i skolan. Några månader senare är han deprimerad och vägrar lämna sitt rum.
Ju mer man var hemma, desto svårare var det att komma tillbaka helt enkelt. Så det blev verkligen bara värre och värre.
Har ju varit med i situationer både på BUP-akuten och elever som står på tågspåret. Och man har varit med om mycket.
Min bild är att det här är någonting som alla skolledare och alla inom skolans värld ser att det har ökat.
Det här är berättelsen om barnen som inte går till skolan. Jag heter Lovisa Haag och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Skolvägrarna. Tredje avsnittet. Lång väg tillbaka.
Känner du igen alla eller?
Jag känner igen alla, gör jag. Men jag känner inte alla till namn.
Det är måndag morgon på Ekdala skolan, en kommunal 6-9 skola i Mölnlycke utanför Göteborg. Här jobbar Sofia Eriksson. Hon är socialpedagog och en av hennes arbetsuppgifter är att ha koll på de elever som inte kommer till lektionerna. Nu går hon sin dagliga morgonvandring genom skolan för att se vilka elever som är här och vilka som inte är det.
Ser du till idrott nu eller?
Ja,
okej, bra.
Sofia går genom den vita, nymålade korridoren på markplan. Där sitter eleverna på rad med huvudena böjda över sina mobiltelefoner och väntar på att lektionen ska börja. Sen går hon bort mot entrén. Där är det mer livat. Några killar i svarta mjukisbyxor lutar sig mot den gula tegelväggen och håller koll på alla som passerar in och ut genom entrén.
Det här är en tjej, Louisa, från P1 som jobbar på radio om problematisk skolfrånvaro. Alla barn som har för hög frånvaro. Ja, exakt, nu gäller det att ni går på hela lektionen, annars kommer ni med på radio.
Ekdala skolan kämpar, precis som många andra skolor, med att minska frånvaron bland eleverna. Just nu har skolan 3 elever som inte kommer hit alls och så några som är i riskzonen som det gäller att ha koll på. Så fort en elev har över 10% frånvaro så börjar varningslamporna i Sofias dator att lysa.
Och då betyder orange att det är anmäld frånvaro och rött att det är oanmält. Och där märker ju vi som kommun också att det går ju ner i åldrarna. Det startar ju tidigt att vi kan se tendenserna på problematisk skolfrånvaro.
Så, nu ska jag ringa upp en elev som jag ska ha lite hemundervisning med.
Problematisk skolfrånvaro kallas det när en elev varit borta länge från skolan. I debatten kallas de ofta hemmasittare. I de tidigare avsnitten i den här serien så har vi berättat att det kan handla om barn med psykisk ohälsa eller barn med autism. Hur många de är det ingen som vet. Det finns ingen färsk nationell statistik över hemmasittare i Sverige.
Jag har ju alltid i mitt liv sportat. Men jag började tappa drivkraften och bestämde mig för att ta en paus.
En av de elever som lyst med sin frånvaro på Sofias dator är en kille som vi kan kalla Isak.
Och när jag väl pausade då så behövde jag göra något för att fylla i tiden. Och det var då jag började spela.
För Isak börjar problemen i 7:an. Det är vid den åldern det oftast brukar börja. I brytpunkten mellan mellanstadiet och högstadiet. När kraven i skolan ökar och man måste ta mer eget ansvar. Samtidigt som det händer mycket i kroppen och med kompisarna. I Isaks fall var det en kombination av flera anledningar. När han inte hade idrotten på fritiden så fyllde han tiden med att spela tv-spel istället. I samma veva så blev han sjuk, maginfluensa och feber och kunde inte gå till skolan på flera veckor. Och plötsligt kändes det jobbigt att komma tillbaka.
Jag var rädd vad klasskompisen skulle säga. Han var borta så länge. Han var borta i 3 veckor. Så det blev verkligen bara värre och värre. Ju mer man var hemma, desto svårare var det att komma tillbaka sen enkelt. Och du vet, jag gick från att vara vältränad till, inte direkt tjock, men jag fick dubbelhaka och allt. Jag tyckte det var väldigt pinsamt att ha gått upp i vikt på det sättet. Jag ville verkligen bara vara hemma och spela. Jag bara satt och spelade typ 15-16 timmar om dagen.
Det går fort. På bara någon månad isolerar sig Isak hemma i sitt rum. Han halkar efter i skolan och hans dåliga mående påverkar hela familjen.
Jag hade ju egentligen i nästan 1,5 år så sov jag mellan 1 till 3 timmar per dygn.
Isaks mamma Jessica.
För att jag var uppe på nätterna och försökte få honom att somna. Masserade honom, pratade med honom. Såg till att han inte skärmade. Alltså allt. Så att det är ett heltidsjobb.
Hemma är det en ständigt pågående kamp för att få Isak att stänga av spelet. Jessica har tydliga spelregler. Han får inte spela sent på kvällen och bara ett visst antal timmar om dagen. Men det funkar inte.
Trots att vi hade dratt internetkabeln eller kontrollen till PS:et så lyckades han ändå hitta sätt att spela ändå i smyg.
Alltså jag ville verkligen inte sluta spela. Och när jag inte fick spela så var det som att en missbrukare inte fick sitt heroin. Det var verkligen så illa.
Och det, när vi förstod det så kände vi att vi behöver ta hela spelet.
Att Isak ljuger och går bakom ryggen på dem ser mamma Jessica som ett tecken på att han inte kan ta sig ur det här på egen hand. Hon kontaktar alla hon kan komma på, vädjar om hjälp. Stödlinjen för spelberoende, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
Men då var det faktiskt psykologen som sa att vi inte får ta spelet. För att det bedömdes att depressionen var för djup och att det skulle bli för farligt om vi tog spelet. Han kunde kanske skada sig själv för att ångesten blev för stark.
Hejsan, det var Sofia från Ekdala skolan. Jag når honom inte för tillfället. Jag tror inte att han vill svara helt enkelt.
Tillbaka på Ekdala skolan. Socialpedagogen Sofia Eriksson försöker få kontakt med en elev som inte varit i skolan på länge.
Så jag vore tacksam om du kunde ringa honom och se om du kan få honom på bättre tankar. Tack så mycket, hej. Nej. Han svarade.
Varför tror du inte att han vill?
Nej, alltså han vill ju inte ha lektioner eller gå i skolan alls. Så att det är ju alltid så här, tyvärr. Vissa elever är väldigt, väldigt svåra att nå och mår dåligt. Det är en evig kamp. Mm. Ska vi ta en liten kur?
Yes. Oj, var det tomt?
Ja. Och det är positivt när det är tomt.
Det må vara.
Ha, ni
det må vara viktigt.
Nej, jag bara undrar. Ja. Om ni inte har så är det lätt.
När vi går förbi rektorsexpeditionen så träffar jag Sanna Ingelstam Duregård. Hon har varit rektor här på skolan i 6 år.
elever med över 50% frånvaro har ökat. Det har definitivt ökat genom de här åren. Det handlar ju om elever med långvariga depressioner. Det handlar om elever med långvarig ångestproblematik. Det handlar om elever med ganska starkt utvecklad OCD, det vill säga tvångsproblematik och så vidare. Det är den typen av psykisk ohälsa som vi har att hantera.
Det har du inte stött på tidigare i ditt yrkesliv på det sättet?
Jag upplever att det i alla fall i min erfarenhet är ett nytt fenomen. Min bild är att det här är någonting som alla skolledare och alla inom skolans värld ser att det har ökat. Och därmed också på ett sätt vår maktlöshet och hjälplöshet inför de här barnen.
Har ju varit med i situationen både på BUP-akuten och ambulans står utanför och elever som står på tågspåret, och man har varit med om mycket.
Sofia Eriksson igen.
Och just att känna att man bara möter dem på så sätt att jag finns här, jag lyssnar, kan räcka hur långt som helst. Och det är väldigt viktigt att inse det som medmänniska, skulle jag säga.
Hemma hos Isak fortsätter spelandet. Till BUP är det långa väntetider, och när han väl får en tid så vägrar han gå dit. Det är ju just det som är problemet, att han inte vill lämna sitt rum. Sofia Eriksson på Ekdala skolan inser att det enda sättet att nå Isak är att höra av sig, visa att hon bryr sig och inte ge upp. Sofia och mamma Jessica inleder nu ett tätt samarbete.
Morgonen började ju med ett sms från dig.
Hur går det då?
Ja, precis. Status. Hur har natten gått? Mm. Hur har det gått sen igår eftermiddag? Och då... Ja, det var ju liksom man... Hela morgonen gick ju åt att få iväg honom till skolan. Liksom. Och vid 10-11 så kanske jag började inse att okej. Nu är det snart lunch på skolan. Jag får nog slänga in handduken nu. Då hade man kämpat i 4 timmar liksom. Tagit totalt slut på sig själv. Och så hade man ju flera barn till som man skulle göra ordning och borsta tänder och få iväg till förskola. Och... Det är som en urvriden disktrasa. Dygnet runt. Och det är där jag känner liksom någonstans att jag vet inte hur mycket jag hade orkat om jag inte hade haft möjligheten att bolla med er. Mm. Även de dagar liksom som han var som sämst och verkligen satt inlåst liksom i sitt rum, så kunde ändå Sofia komma och bara liksom att hon tar sig tiden och kommer hem, och även om inte han öppnar dörren, bara att han hör dig säga att vi saknar dig, vi finns här och vi tänker på dig. Det betyder ju faktiskt hela världen. Mm. Både för mig och för honom. Precis. Faktiskt.
Och där försökte vi även ta olika roller. Liksom. Ja. Jag var mer motiverare än jobbiga personen som skulle pusha honom hela tiden. Du fick tillfälle att vara mamma i alla fall och lämna över det andra. För det är ju ett jätteproblem, som du säger, att man blir allt. Liksom.
Ja.
Och jag tänkte också nämna det här med skärmberoendet. Mm. Det var ju liksom egentligen den första eleven där vi på riktigt fick upp ögonen. Så sen dess har ju vi haft väldigt mycket både för föräldrar och lärare om problemet. Och nu ser vi ju tyvärr att det bara ökar och ökar.
Mm.
Och inte bara då dataspelandet utan sociala medier. Och att det liksom är allestädes närvarande hos ungarna. De kan inte koppla bort det liksom, för det är så viktig del av deras sociala liv. Så vi jobbar ju väldigt mycket med detta.
Kommer du ihåg något ifrån Sofia?
Jo, men jag kommer ihåg att hon var väldigt snäll och stöttande. Men hon stoppade ju mig från att spela. Så jag kommer ihåg att jag inte tyckte om henne så mycket. Och när de kom in i rummet kände jag mig väldigt irriterad. För det var verkligen allt som betydde något för mig. Det var att spela. Skolan gjorde ju allt rätt egentligen. Problemet var ju jag. De gjorde det bästa de kunde. Och jag lyssnade bara inte. Jag ville bara hem och spela.
Efter att Isak inte varit i skolan på flera månader så gör Sofia Eriksson och skolan en orosanmälan till socialtjänsten. För att bryta hans destruktiva spelande bestäms det att Gustav, en kille som själv spelat mycket dataspel, ska anställas för att komma hem till Isak varje dag och hjälpa till. Det alla vill är att Isak ska komma ut ur huset.
Jag vet att vi köpte studsmatta och badmintonnät och pool och alltså allt för att få ut honom. Inlines för att få ut honom och åka liksom inlines. Och jag vet inte vad jag ska göra med. Han var så pass dålig till slut att jag hörde inte ens de här glädjestunderna när han spelade längre. Och då kände jag liksom att det var bara depression och ångest rakt igenom hela tiden. Så då kände jag så här, det här går inte.
Trots en egen assistent, trots nya inlines och trots mängder med möten och anpassningar ifrån skolan så blir det inte mycket bättre. Isak har missat nästan ett år i skolan och är fortfarande lika fast i spelet. Och socialtjänsten kommer nu med ett ultimatum. Mamma Jessica tvingas förklara för Isak att om han inte slutar spela och börjar gå till skolan, då kommer han bli omhändertagen och placerad på ett HVB-hem.
Så jag pratade med min son och sa det till honom att ska du liksom må bra och kunna få rätt hjälp så vi måste ta spelet.
Ja, hon sa till mig att antingen tar det spelet nu eller så tar socialtjänsten mig. Och då fattade jag ju med en gång att det var allvar liksom. Så jag sa, ja, ni får ta spelet då. Det var viktigare att få stanna hemma med min familj än att jag skulle få spela.
Så vi planerade allting. Vi åkte iväg. Vi var borta i 3-4 veckor. Sen så bytte jag faktiskt även rum bara för att han inte skulle känna det här spelsuget liksom. Så vi bytte rum så att han kunde vara i sitt rum och känna mer harmoni. Så jag försökte liksom tänka på allt egentligen för att underlätta den här känslan att han inte längre kunde fly in i skärmen liksom.
Och jag började få tankar om hur mitt liv verkligen var.
På vilket sätt då?
Nej, men att jag inte går i skolan, inte träffar mina vänner längre. Att jag går upp i vikt. Och spelet hjälpte mig bara att fly från de tankarna. Så det var när jag slutade spela så var det som att... Nej, men jag tyckte det var ganska skönt att börja leva normalt igen. Då kunde jag göra det som jag inte kunnat göra innan. Som att... bada och umgås med familjen. Och kolla på tv. Och när jag väl kollar på tv då så kollar jag mest på film. Film och serier. Jag kollar igenom alla 4 Prison Break säsonger och hela den sommaren då.
Det är slutet av vårterminen och skolavslutningen i 8:an närmar sig när Isak blir kallad till ett möte med rektorn. Isak vill som vanligt inte följa med så mamma Jessica går själv till mötet. Och då berättar rektorn att de tycker att Isak inte ska börja 9:an utan gå om ett år.
När jag kom hem och säger att okej, jag har fått besked nu att du ska gå om 8:an, då fick ju han total panik för det var hans värsta mardröm. Och då bad han om ett möte dagen efter. Och då fick jag med mig honom och då vädjade han själv till skolan. Och sa det att snälla, jag vet att jag har bränt alla mina broar. Men snälla, ge mig en sista chans. Jag ska göra allt jag kan. Och då hade han ju, tror det var, hade han betyg i 2 eller 3 olika ämnen.
Rektorn går med på att låta Isak få börja nian om han lovar att sköta sig. Och det gör han. Isak lyckas plugga ihop tillräckligt med betyg för att kunna komma in på gymnasiet.
Det är ändå häftigt för han höll ändå sitt ord. Även om det var liksom knagglig frånvaro i nian så var det ju inte jämföra med 7 och 8 utan han läste ju upp alla betygen.
Jo, men för mig tycker jag fortfarande att det är ganska sjukt att jag lyckades att klara 8:an och 9:ans årskurs på bara 9:ans år då. Så det är jag ganska nöjd över.
Ja, det var ju ett mirakel, bokstavligt talat faktiskt. Med tanke på hur han hade mått och hur det hade sett ut och hur mycket man hade fått kämpa.
Isak går nu andra året på ett praktiskt gymnasieprogram. Han spelar fortfarande en del, men det slukar honom inte alls på samma sätt som förut. Han sköter skolan och funderar på att plugga vidare efter studenten. På Ekdala skolan är det rast. I korridoren spelas det fotbollsspel. Några andra elever sitter intill, uppslukade av en film i telefonen.
Men du tror inte hon kommer imorgon heller då, eller? Ja, nej, för det blir ju farligt att vända på dygnet också om hon ska försöka ta sig tillbaks. Ja.
Det har gått nästan ett år sedan jag träffade Sofia Eriksson första gången. Då fanns det 3 elever på skolan som inte kom alls. Sedan dess har någon kommit tillbaka, men någon annan har försvunnit. Situationen med problematisk skolfrånvaro är ungefär densamma.
Ja, men hon måste ju också ställa in sig på att det blir igen.
En tjej i 9:an har bara varit sporadiskt i skolan under terminen. Och nu måste Sofia informera föräldrarna om att hon inte kommer få godkända avgångsbetyg.
Vi ser ju inte att det finns några andra möjligheter liksom. Ja, och om hon kan skrapa ihop betyg till det så är det ju underbart. Men det tror vi ju tyvärr inte på i dagsläget. För hon är ju inte här liksom. Mm. Jag hoppas hon kommer imorgon. Ja. Ja, jättefint. Tack så mycket. Hej. Avslutningsvis så tänker jag att dels är samarbete men också tidig upptäckt för de här barnen. Vi märker ju tendenser till problematisk skolfrånvaro tidigt. Det kan ju upptäckas redan i förskoleklass och ibland ännu tidigare. Så att vi tar tag i de här barnen då direkt. För annars är det risk att det barkar iväg och blir en stor problematik. Jag hör ju barn varje dag som säger bara att nej, men det kommer ju gå åt skogen för mig. Jag kan ingenting och jag är inte värd någonting och jag kommer inte komma in på gymnasiet och sen kommer jag inte få något jobb. Och det är ju väldigt ledsamt att höra det resonemanget, men tyvärr tror jag att många barn tänker så idag.
Vill du höra fler program från P1-dokumentär miniserie? Du hittar dem i appen Sveriges Radio Play. Sök på miniserie.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion av mig, Lovisa Haag. Jessica och Isak heter egentligen något annat. Isaks röst är utbytt. Producent Martin Jönsson. Slutmix Bengt Pettersson. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.